Ibland måste vi som få perspektiven rätt, för ibland blir de lite snäva. Ibland blir vi lite, lite väl mycket fokuserade på oss själv. Och därför, en av anledningarna, vi behöver liksom komma tillsammans. Påminna oss om vem Gud är. Vi måste liksom inte ha allt under kontroll just nu. Och vi lever väl i en tid när vi ska ha kontroll på allt just nu. Och om vi inte kan något, så då ska vi sluta med det direkt. Men då kommer vi ingen vart. Vi måste våga liksom vara lite sårbara. För ett år sedan, exakt på dagen, så flyttade jag och Olivia över till Vasa. Från Umeå. Jag tänkte så här, att det borde väl vara ganska exakt ett år sedan. Och så kollar jag snabbt mina bilder här mitt under lovsången. Jag är ganska snabb på sånt, så att det tog inte så många sekunder. Så såg jag att 25 augusti 2023. Och så såg jag en bild, och där var Jacke, och där var Kevin, och där var Daniel, jag vet inte vem, Edith och några till, och många från församlingen. Och tänker jag att det är det här. Man ska utnyttja sina vänner. Nej, jag skojar. Man har någon slags, det är en glädje i att vara del av en församling där folk säger, hej, wow, ni kommer tillbaka, vi hjälper er. Och jag tror att de gjorde det frivilligt faktiskt. Vissa gjorde ännu mer. Vi hade familjevänner som kom och hjälpte oss och flytta i Umeå, packa en hel bil och flytta över. Ett år sedan, jag vet inte vad du gjorde för ett år sedan. Men det kommer en ny säsong, det kommer liksom en ny höst. Och du är kanske ny här i Vasa, du är kanske ny för samlingen. Och då är det bara väldigt härligt att få, som vi redan hörde, välkomna dig hit, och du är välkommen tillbaka under hösten. Och vi hoppas du ska få hitta liksom hem på något vis. Och det är också en utmaning, att utmana sig att tänka att församlingen inte bara är en engångs- eller tvågångs- eller tregångs plats i mitt liv, utan det blir en del av mitt liv. Och där utmanas vi var och en, eller behöver utmana oss att tänka, få lite perspektiv. Och idag vill jag egentligen värma upp, Anders ska få avslöja tema för några veckor sen framåt här om några veckor, men vi ska ha lite teman också i höst, tror jag och hoppas. Men idag vill jag tala om just det här, att vara kallad och att vara älskad. För det är ändå, det tycks vara så att det är någon slags tema ändå, att Gud kallar oss, men inte specifikt med kanske en stor, stor uppgift, utan på ett lite annorlunda sätt. Och jag vill gå lite in i det mer idag. Jag vill ta med er i den, det som också har varit veckans bibelläsning. Vi har ju fortfarande den här fantastiska, det börjar bli lite skruttig här för mig nu, men bibelläsningsplanen som en del har följt i sommar, som vi haft i församlingen. Och nu har vi varit inne i första Johannesbrev, och det är där jag vill stanna upp idag. Första Johannesbrev 3 har varit en del av veckans läsning. Och det här med att vara kallad, så tänker jag att vi kallas av Gud, men vi kallas också någonting. Du kanske kallar dig själv för någonting. Och jag presenterar inte mig själv, så jag kan presentera mig och säga att jag kallas inte bara Benjamin, jag heter Benjamin. Men, och jag kallas också för en av pastorerna här numera i församlingen, men det är jag väl också. Men vi kallas olika saker. Vad kallar du dig själv? Vissa personer, det var någon, jag mötte en person i Umeå, en man i 50-årsåldern. Han sa att han kallas för Pelle Plutt. Och jag tänkte, stackars, alltså jag tyckte väldigt, han hade haft ett tufft liv och han har nog blivit mobbad hela sitt liv. Och han sa det att, men jag kallas för Pelle Plutt. Och han skötte gården ibland, och jag mötte honom på vintern, skottade lite gård och kom in och skruvade någonting i vår hyreslägenhet. Och tänkte att det finns olika saker vi kan kallas. Vissa saker lägger spår i hur vi ser på oss, och andra saker får oss att tro lite väl mycket om oss själv. Ni får gärna kalla mig bara Benjamin, det är helt okej. Andra har fått stå ut med liksom öknamn eller smeknamn genom hela sitt liv som man inte vill ha. Jag har haft vissa smeknamn genom åren, jag bryr mig inte så jättehårt faktiskt, men vissa har haft ganska coola namn. Så, wow, hur fick jag ett sådär coolt namn? Någon säger bara Ben, eller jag hade någon kompis från Helsingfors som jag studerade med, så kallar mig för Benko. Ingen här säger Benko. Jag tänkte att det där kändes, det skulle kunna vara jag, Benko. Mm. Men vad kallas man, och vad kallar man sig själv? Och sen ännu viktigare, vad kallar Gud mig? Vad kallar Gud dig? Det är lite oviktigt vad vi kallar oss själv, om Gud som har skapat oss kallar oss för någonting annat. Oavsett om vi har haft ett namn som egentligen har utgått från att någon har velat mobba och förstöra för oss, eller om någon har velat lyfta oss till skyarna eller fått en fin titel. Det kvittar egentligen. För om Gud kallar mig för någonting annat, så behöver vi stanna upp där. Du kallas av Gud och det är något bredare och något större än vad alla andra säger om dig. Hurdan du är, vad du tycker om dig själv eller vad du kännetecknas av. För när Gud kallar, då handlar det både om uppdrag för livet och det handlar både om hur du får liksom existera, hur du lever och som identitet, vem du faktiskt säger att du är. För hurdan människa Gud kallar dig att vara. Det blir något sagt sidotema här idag. Ett nytt sätt att vara människa. Det låter kanske komplicerat, men Jesus, om vi har ett nytt liv i Jesus så är vi utmanade och kallade att se på oss som ett nytt, som en ny människa. Att leva på ett nytt sätt. Ha ett nytt sätt att se på vad det är att vara människa. Vad det är vi kallas. Så vad kallar Gud mig att vara och vad kallar jag mig själv att vara? Vi går till 1 Johannes brevet 3 och 1-3. Så här står det. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan som han är. Och var och en som har det hoppet till honom rena sig liksom han är ren. Och sen kommer det allt möjligt om att vi inte ska förvilla oss och vi ska lägga bort synden och allt möjligt sånt. Men jag vill fokusera på de här. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Det är inte något vi ska bli, utan det är något vi är. Så det är någonting som vi kan se på här som handlar om det vi faktiskt är. Som är någon slags liksom presens, det som är. Men så finns det också någonting som kommer, nu minns jag inte ens vad den här formen heter, jag är ju lärare, jag borde kunna det här. Men det här, är det futurum? Eller vad heter det? Framtiden, det som vi ska bli. Jag ser lite nickningar här, tack för support. Det vi ska bli, så det är något annat än vad det vi är. Okej? Okay? Så det vi är kanske inte så nöjda med det som är just nu. Du kanske inte så nöjd med där du är i livet just nu. Du kanske inte så nöjd med det du kallar dig själv just nu. Men vet du vad? Det är inte den du ska bli. Utan det står här. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. Men vi får kallas Guds barn. Och det här är liksom presens. Det är just nu. Så det finns något som vi får vara och det finns något som vi får bli. Okej? Okay? Hänger ni med? Vad bra. Och förra söndagen, ni kan gå in och lyssna på det på vår podcast, så pratade Anders just om det här att vikten av att leva i omvändelse och vad omvändelse gör med oss. Att liksom lägga bort synd och lägga bort liksom det som inte hör till det nya livet. Att leva i omvändelse. För det är någonting som kanske är just nu, men det är inte som ska definiera oss framöver. Okej? Okay? Och så står det så här i första Korintherbrevet också, skriver Paulus till församlingen Korint. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt och inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt så utvalde Gud för att förutmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förutmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit till vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det finns alltså något som är. Det finns också något som har varit. Och här är det som att Paulus bara säger att se tillbaka på det som har varit. Alltså du måste inte vara stolt över allt som har varit. Om du är stolt över allt som har varit i ditt liv så då undrar jag, vem är du egentligen? För jag tror var och en har sånt som man egentligen ångrar att hända. Eller man undrar hur blev det som det blev? Eller hur kommer det sig att Gud ens frälste mig? Alltså visste han faktiskt då vem jag var? Jag gömde ju allt så bra för honom. Han kanske frälste mig för att han inte visste så mycket om mig. Nej, se på er kallelse. Gud kallar dig. Utan att du var mäktig, utan att du var förnäm, utan att du var liksom värd all heder och beröm. Det som var dåraktigt i världens ögon, det utvalde Gud. Se på er kallelse. Det är liksom mitt i det där som Gud kallar dig och mig. Inte efter att, inte för att vi har blivit något fint. Inte för att vi har blivit något stort eller blivit något mäktigt eller blivit duktiga eller har massa kompetens. Utan i att vi inte riktigt har saker på koll. I att vi uppfattar både oss själv och kanske uppfattas som aningen dåraktiga eller naiva. Eller vadå, varför lägger ni ert hopp till Jesus? Ja, men vi kanske inte fattar allt, men vi hoppas på honom. Och han kallar oss i den stund där vi inte vet allt, kan allt, ens har gjort upp med allt. Har utmaningar och problem. Och är du en sån, så välkommen till den här församlingen. Men då blir frågan. Vi måste liksom stanna upp. Se på er egen kallelse. Och så räknar han upp det här. Så vi behöver liksom stanna upp och se. Vem var du när du första gången fick höra om Jesus? Vem var du när du första gången fick höra att Gud älskar dig? Vem var du när du första gången satt din fot i en kyrka? Kanske den här kyrkan, i någon annan. Du var väl inte så mycket. Du hade inget att skryta med. Och där kallar Gud dig. Så vad gör vi med det här faktum att Gud är en Gud som kallar? Jag tänkte så här, att jag skrev ner att när Gud kallar så är det inte ofta från ett optimalt läge. Alltså Gud kallar inte oss när vi har allt under kontroll, utan oftast i ett väldigt dåligt läge. Kanske någonstans för att visa för oss att, vet du vad, det handlar inte om att du förtjänar det här. Jag älskar dig, jag kallar dig och du får kallas Guds barn. Och det är vi också. Det är inte något vi ska bli, det är vi. Okej, det blir en del sådana här bibelställen. Jag hoppas de inte är för långa och krångliga, men vi kör på. Nästa som vi har, det är Efesierbrevet. Jag kommer ta några ställen där idag också. För här pratas om att leva värdigt den här kallelsen. Och så står det att jag uppmanar därför, jag som en fånge i Herren, att leva värdigt i den kallelse ni har fått. Och så räknar han upp här några grejer. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod. Ha fördrag med varandra. Var ivriga att bevara andens enhet. I fridens band. En kropp, en ande. Liksom ni kallades till ett hopp. Det som tillhör er kallelse. En herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas fader. Han som är över alla, genom alla och i alla. Och vi stannar vid det här. Att leva värdigt i den kallelse vi har fått. För det är en sak om vi går hem härifrån. Du går hem eller tänker på din vecka och säger, okej, Gud kallar mig till något jättestort. Vad är det? Det är abstrakt. Det är kanske inget jag riktigt vet vad det är. Vad är det liksom? Och hur lever jag i någon slags vetskap om att Gud kallar mig? Hur gör jag det? Och nu har jag inte alla svar, men jag ska försöka ändå bena ut lite. För att vara kallad av Gud, det är inget automatiskt som bara händer. Utan det utgår ju från att du vill leva i det på något vis. Och när han skriver här att lev värdigt i den kallelse, vad betyder det? För en kallelse, det är liksom inte bara det är inte ett brev du får på posten och så ignorerar du det. Eller liksom ett inbjudan till, eller liksom röstblankett för nästa val, det är inget så här. Du har rätt att göra det, men du behöver inte ta ställning till det. Utan om du är kallad så behöver det synas. Alltså vill du vara det, så behöver du agera på det på något vis. Glömde det med röstblanket. Det var en extra onödig grej. Jag har inget med att göra. Men jag menar någonstans, vi måste ju agera på det. Om vi faktiskt tror att Gud kallar oss. Och har kallat oss vid namn. Vi har någon sång som går sådär. Du har kallat oss vid namn via dina barn. Vad gör vi då? Och jag vill lägga ut de här orden, för det är tre ord. Leva, värdigt och kallelse. Och för det första, att leva. Ett lite fattigt ord på svenska, men i hebreiskan, i grundtexten för det här ordet. Eller originalordet för det här. Som används i Bibeln för att just leva. Så det är peripetao, men det säger oss ingenting. Men att vandra i, eller att göra ett framsteg i. Och när vi säger att jag lever som kristen, vad betyder det? Eller jag vill leva i min kallelse, vad betyder det? Jo, det betyder enligt vad ordet faktiskt innebär att vandra i någonting. Alltså att vara i rörelse på något sätt. Inte bara att abstrakt eller på ett teoretiskt plan tänka att ja, men jag lever ett kristet liv och jag gör det utan att det märks. Nej, det är något du vandrar på något sätt i med hela din person, med hela ditt liv, med hela dig själv. Att röra sig och innebär också att utvecklas. Så vi är inte alltså färdiga den vi kallas, utan vi uppmanas att utvecklas i den här vi kallas till. Och värdigt, det betyder vad det betyder, att ett sätt som är liksom passande, som stämmer överens med, som är Gud, som är värdigt det vi kallas till. På engelska, in a manner worthy. På hebreiska, axios. Okej. Varför nämner man det så här? Jag uttalar det säkert också fel. Men det är lite bra att få med sådana innebörd. Och sen kallelse, klesis, den kallelse, den inbjudan och att få ett namn till. Eller att inbjudas till, att få liksom en, att definieras som. Att bli kallad som. Så vi behöver vandra i det här att Gud kallar oss. Det behöver synas liksom på något sätt i det liv vi lever och det vi agerar. Leva värdigt i kallelsen. I Kolosserbrevet 1:10 så står det att målet är att vi ska leva värdigt Herren. Här beskrivs det som ett mål. Att det liksom, målet är inte att vi ska... Det här målet. Målet är att ni ska leva värdigt Herren. Behaga honom på allt sätt och bära frukt i alla slags goda gärningar. Och strax kommer jag in på det. För att det som är intressant är att ska jag själv lyckas med det här så blir det krångligt. Är jag själv ansvarig för att liksom verkställa den här grejen så blir det krångligt och det blir för svårt. Det blir kanske för mycket för att ens orka. Det blir kanske att jag säger okej, Gud, du kallar mig, men alltså vet du vad, jag fixar inte det här. Det finns lättare sätt att leva mitt liv. Och då kommer jag snart in på ett nytt annat perspektiv som handlar om församlingen. Men vi behöver uppdatera hur vi ser oss själv och påminna oss om att målet är att vi ska ära Gud med våra liv. Alltså med hur vi vandrar, hur vi går, hur vi agerar, hur vi pratar, hur vi förhåller oss till varann. Det går inte ens att säga att ja, men jag tror att Gud har kallat mig och han älskar mig. Och sen fortsätta att leva exakt hur man själv vill. Och strunta i att ära Gud med sitt liv. Då har du inte förstått att han har kallat dig. Så det är ju lite hårt egentligen. Men det är också väldigt hoppfullt. Vi läste ju tidigare om att vi har ett hopp som vi behöver bekänna oss till. Och vidare i Efesierbrevet så står det att därför säger jag er detta och varnar er. Lev inte längre så som hedningarna lever. Vi pratar om att det finns ett nytt sätt att leva. Vi är en ny skapelse i Kristus. Deras tankar är tomma och deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och förhärdade i sina hjärtan. Avtrubbade kastar de sig ut i orgier och ägnar sig åt all slags orenhet och får aldrig nog. Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom. Enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Nu kommer vi in på den nya människan igen. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Alltså, vi är kallade till ett nytt sätt att vara människa. Och det är ju lite utmanande. Och jag kanske har sagt det här förr, men jag hade en kompis som absolut inte var kristen och undrar varför vi liksom har en ganska radikalt annan syn på sex och äktenskapet som kristna. Och han uppfattar liksom så att, Benjamin, förstår du hur tråkigt liv du lever? Det här var innan jag träffade Olivia. Han var så här, förstår du hur tråkigt liv? Förstår du hur mycket roligt du går miste om? Och jag sa att det kanske inte helt så. Jag tänker att jag liksom går inte att fundera på allt jag går miste om. För att mitt sätt att liksom vilja överlåta mitt liv till Gud. Och att vilja liksom också se, höja synen på äktenskapet. Längta efter liksom det som kommer sen. Men i hans värld. För han hade ingen tro på Gud. Och hade inte på något sätt någon uppfattning om att leva som en ny människa eller något sånt. eller vara frälst eller ha ett annat hopp. Så för honom framstod jag ju som världens torraste människa. Men jag vill ändå säga det och påstå det att jag tror vi behöver en gemenskap av andra människor för att kunna leva i en ny identitet, som en ny skapelse i vår tid och vår kultur och vårt samhälle. Är det något du försöker ensam? Ja, vi kan be för dig och önska dig lycka till, men det är jättesvårt, tror jag. Så vi behöver liksom en större helhet, en större församlingskropp. Ju mer ensamma vi är, desto svårare blir nog det mesta, tror jag. Gud har inte skapat oss för ensamhet, han har skapat oss för gemenskap, för relation. Så han säger, lev inte längre så. Han säger inte för att de är dåliga eller för att vi ska hata dem eller tycka illa om dem, utan ni har ju liksom fått något nytt. Så lev då på ett nytt sätt. Lev då som att det faktiskt är sant. Tror vi att Gud kallar oss och att Gud älskar oss, så behöver det synas i hur vi liksom i våra sinnen liksom agerar och tänker och vad vi liksom strävar och längtar efter. Första perspektivet, vi har två perspektiv på kallad, och det första är att du är kallad och det andra är att vi är kallade. Och jag tror vi behöver båda de här för att inte gå miste om oss själva eller för att gå miste om församlingen. För det är sjukt tungt att vara kristen ensam, och det är, samtidigt ska vi inte tappa bort oss själva och bara vara kristen bland alla andra. Så vi behöver jag behöver mig själv och jag behöver församlingen. Jag har en kallelse. Det finns en personlig kallelse för dig. Och den tror jag är den till gemenskap med Gud. Den till en relation med Gud. Att liksom att han får försonas med dig. Att du får försona dig med honom. Ta emot frälsning och liksom inleda någon slags relation med den Gud som har skapat dig. Det är vad vi kallas till för det första. Liksom att komma tillbaka till den ursprungstanke som man hade för oss. Att leva i relation med oss. Och det är bara du som kan bestämma det. Ingen kan säga att nu ska liksom du bli frälst idag. Oavsett om du vill det själv. Nej, du kan själv säga. Okej, Gud, jag tar emot det här från dig. Tack att du älskar mig och kallar mig. Jag tycker bara om det här i Psaltaren. Det står att hur ofattbara är inte dina tankar, Gud. För mig. Hur enormt är inte deras antal? Om jag försökte räkna dem skulle det vara fler än sandkornen. Och när jag vaknade är jag fortfarande hos dig. Alltså det finns en personlig... Gud är personlig med oss. Och det här är en psalm av David till Gud. Men hans sätt att se på Gud är att Gud, du är personlig för mig. Dina tankar för mig är enorma. Jag förstår inte ens dem. Och försöker jag räkna dem så är de oräkneliga. Alltså Gud, sån är du. Du är inte allmän och abstrakt och avlägsen för mig. Du är nära mig. Och intresserad av mig. Så Gud kallar dig. Det finns en personlig kallelse för den här tiden för dig. Skjut inte på den. Säg inte ja till Jesus långt senare. Gör det nu. Säg ja till hans inbjudan att liksom ge ditt liv till honom. I psalm 139 i början av den står det att Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det och du förstår mina tankar fjärran ifrån. Alltså Gud förstår, han rannsakar oss, alltså går igenom oss, han skannar av och vet precis hur det är. Alltså Gud, och varför gör han det? Jo, för han älskar. Inte för att han liksom synar dig och ska fälla dig, utan för att han älskar dig. Där igen, han älskar oss i det som är just nu. Men han vill inte lämna oss. Det finns det här varandet och det vi ska bli, som vi sa i början. Det finns något som är och det finns något vi ska bli. Vi är inte klara, vi behöver inte låtsas om det. Men låt Gud få bara... Låt honom få rannsaka dig. Se över dig själv. Vart är du på väg? Vart är ditt hjärta riktat? Och sen har vi det här andra, att vi är kallade. Har vi ett bibelställe på den också kanske? Där. Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Och så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. det är lite ledare och muskler som skulle behöva lite extra kraft igår på den här fotbolls... Nu hade vi inte alltså en fotbollsdag med församlingen, om någon missar. Utan det var en gemenskapsdag och vi spelade fotboll en stund. Men jag tror den här fotbollsmatchen definierar nog säkert mångas vecka för dem, som sagt, lite... Det var några som underskattade den uppvärmningen. Gör inte. Det var ungefär en månad sedan jag predikade här på en söndag senast. Och dagen efter... min första semesterdag här i somras så hade vi lite familj från Umeå som kom och hälsade på, och så var vi till Power Park. Alltså, gör inte. Utsätt inte dig för en berg- och dalbana om inte du gjort det på 15 år, och välj inte den värsta direkt. För jag tänkte att man ska få mest ut. Jag köpte några bara enstaka sådana här åkbiljetter. Jag tänkte att jag tar de topp 4 liksom mest häftiga åken. Men vad händer? Jo, man blir ju som på något sätt ganska illamående. Det var som att man skrek sig lite hes. Det var inte ens, alltså jag åkte med, det var Olivia svägerska jag fick sitta bredvid. Hon fick liksom säkert lite hörselskada. Och vad mer? Ja, jag mådde ju fruktansvärt dåligt. Jag kunde inte åka någonting på en timme efter den första. Vad hette den? Cobra, tror jag. Åk inte den, eller åk den om du vill få ut mycket av pengarna. Jag njöt av en timmes illamående efter den. Och jag blev så hungrig också. Jag undrar om det, jag reflekterar över det här strax innan. Jag tror jag blev så hungrig för att jag gjorde av med så mycket energi. Först åkte man liksom upp och sen full fart framåt och sen full fart baklänges. Ja, och ni satt där nere och satt på en bänk och skrattade och menade att ni nog hörde mig på långt håll. Men jag var så utmattad efteråt. Så jag tryckte i mig en glass, jag tryckte i mig en kopp kaffe, jag tryckte i mig allt jag liksom kunde hitta och äta. Och jag mådde så dåligt. Och det, varför kom jag på det här? Jo, finns det någon poäng? Jag måste hitta på en snabbt. Nej, men någonstans är det liksom, det här är en långsökt poäng, men det som händer i, om vi ger oss in i någonting som, det är ganska säkert egentligen. Så jag tror att den här, allting är ganska safe på en sån här åkattraktion. Och det är ju tänkt att vara jätteroligt. Och så kan det vara när vi kommer till församlingen. Det är tänkt att vara jätteroligt. Och du tror att du ska komma hit på någon slags underhållning varje vecka. Och det ska vara proffsmusiker. Och det ska vara lite som en cirkus. Och det ska vara proffs liksom speakers. Och det ska vara någon känd predikant som du ändå aldrig har hört eller sett. Men allt ska liksom bara underhålla dig. Och det ska mata dig med någon slags konsumenttanke. Du ska komma hit och konsumera. Om du vill kan du ge en liten peng. Och så får du ut massor tillbaka. Så ibland får du tårta för vi firar något. Och så ger du nästa månad kan du ge en femma till, och så känner du att det här är ju bra, så jag vinner ju på det här. Och så kanske du får massa bästisar i kyrkan, och i bästa fall så liksom blir alltid ditt liv perfekt, och i bästa fall ordnar sig alla dina problem och så här. Men det gör ju inte. Församlingen, den är liksom en bristfällig organism, en kropp. Som i den här fotbollsmatchen igår. Alltså ibland är det någon muskel som är lite sträckt. Och de andra musklerna får kämpa lite till. Jag såg ingen som behövde bära någon igår. Så att på det sättet alla överlevde. Och det gick bra. Jag har varit på församlingsdagen när jag vrickade. Och gick med liksom bandage 2-3 veckor efteråt. Så det var lugnt igår egentligen. Men när vi kommer till församlingen. Så förväntar vi oss ibland. Att det ska vara så roligt. Det ska vara så lätt. Det ska vara så givande hela tiden. För mig. För jag är kallad och jag ska bli sedd. Jag ska få bli en person som ska få leda mycket och många. Och jag ska få göra någon slags stordåd och jag ska bli bekräftad. Och jag ska bli uppskattad och jag ska få applåder och jag och jag och jag. Och vet du vad? Församlingen är den... Ja, men hitta en annan plats om det är det du är ute efter. Alltså far hem. Eller gå någon annanstans. Far inte hem. Stanna kvar snälla. Men liksom är du här för att få... Något, alltså om du är här av själviska behov och motiv, ja men du kommer bli besviken, jag bara varnar dig. Finns en liten varningstext. Det här kommer inte ge dig total mening i livet på det sättet. För att det kostar något att vara del av en gemenskap. Det kostar något att liksom våga överlåta sig till en gemenskap av andra troende. Det är lite obekvämt och i det obekväma formas något. Den här berg- och dalbanan, lite illamående, men det var ju fantastiskt egentligen efteråt. Det kan vara lite illamående att vara del av en gemenskap som är bristfällig, där människor ibland liksom gör bort sig, människor ibland får dig att känna att det är lite jobbigt. Men vet du vad? Du får chans att lära dig älska. Och det är ju vad vi kallar det till. Så det finns ju ingen bättre plats egentligen. Hoppas ni liksom förstår poängen. Det var inte meningen att liksom se att församlingen är dålig. Tvärtom. Ha liksom förväntningar på att du ska få växa som bara den. Att Gud ska utmana dig mer än någonsin. Att du ska få gå djupare i din liksom kärlek till honom. Men ännu mer att du är liksom kallad att vara älskad av Gud. Så att, och att du kommer bli mer ödmjuk än någonsin. Du kommer få tjäna, du kommer få lära dig älska andra. Du kommer få liksom städa upp efter andra. Du kommer få välkomna någon som aldrig har blivit välkomnad till en till någon plats någonsin. Vi drömmer ju någonsin om att vara en generös gemenskap som får avspegla någonting av Guds tanke, av att upprätta brustna relationer, av att liksom människor som inte visste att de var älskade får höra att de älskade med evig kärlek för att Jesus gav sitt liv för dem. Att det liksom får, det är inte bara en perfekt gemenskap där vi är välstädade och doftar gott eller något sånt. Alltså jag önskar att det skulle dofta lite mindre gott ibland. Eller att vi får liksom vara lite ännu mer brokiskara. Att vi inte får se ut som att vi alla har allt under kontroll. Att vi sitter här och ser ut som att vi har skärpt till oss att livet är totalt perfekt. För det är ju inte. Så jag hoppas du vill vara med i en församlingsgemenskap. Där vi får liksom se oss som ett vi. Och som den här versen beskriver. Att genom Kristus så fogas den här kroppen samman. Och varje lem behövs. Varje enskild del behövs. Du behövs i den. Och så tycker du att du är lite obetydlig och oviktig just nu. Nej, men vet du vad? Du behövs i den. Alltså jag kollar ibland på mina naglar och tår och undrar, vad gör de där? Ja, ibland undrar min fru detsamma också. Och så här, varför ser de ut som de gör? Man kan ju säga, jag tycker att vad... Jag förstår att tårna behövs. Och jag har förstått att de är väldigt viktiga. Men ibland undrar man när man ser på sin kropp, behövs det här? Kolla runt. Oj. Men det är någonstans som är oss. Vi kan tycka att behövs verkligen jag här? Se dig runt, se på riktigt. Kolla runt nu en stund. Vrid på huvudet så ser du bättre. Behövs du och du och du här? Ja. Men vi fattar kanske inte allt. Vi behöver liksom hjälpas åt att förstå att vet du vad, du har en plats. För att du är skapad av Gud. Du hör till den här kroppen. Och ifall inte ögonen och huvud och öronen fattar det. Men vi får väl hjälpas åt och hjälpa varandra. Liksom. Okej. Hitta sätt att bara förstå vad vi är här för. Vad vi är kallade till i den här tiden. Och bara för att jag står här och pratar betyder inte att jag har något svar. Bara för att jag är en av pastorerna här betyder inte att jag förstår och vet och kan det där. Jag behöver er, ni behöver mig. Vi behöver liksom varann på något sätt. Kallelsen är mer än bara du. Den är ett vi. Det finns liksom något kollektiv i det där. Jag säger, ni är världens ljus. En stad på ett berg kan inte döljas. Det är ett ni, det är ett kollektiv. Det är liksom en gemenskap består ju inte av bara en eller två. Den består på något sätt av lite fler. En kropp är ju inte bara en kroppsdel. Det är en kroppsdel. En kropp är en kropp. Vad ska man tycka? Det är ju en grotesk bild att Jesus pratar om som en kropp. Nej, men det är ju Jesus själv som pratar om församlingen som en kropp. Jag är inte i Efesierbrevet, men han pratar ju om sig själv liksom som att han är huvudet. Och det finns liksom ett syfte och ett uppdrag. Inte bara för dig. För ibland är ju tanken så här. Men Gud, vad hade du tänkt för just mig då? Vad ska jag bli för häftigt och stort? Av, liksom, vad ska jag få göra? Vad är liksom din kallelse för mitt liv som är sådär sjukt specifik och något jättehäftigt? Jag vet vad, det jättehäftiga är att lev ditt liv i en troende gemenskap, i en församling. Det häftiga är om du faktiskt håller fast vid det. Sjukt häftigt, all respekt. Det är typ det coolaste du kan göra. Det är liksom, det är väldigt okult att vara i en församling ett halvt år sen säga att nej, jag ska göra något häftigare eller jag är kallad till något större. Okej. Okay. Spännande. Det lät som något häftigt eget projekt. Som inte Jesus själv ens hade hunnit med på att berätta om. För För vi kan vara valda, men vi är kanske inte så vana. Vi kan vara valda, men vi känner inte oss som så väldigt stora eller väldigt bra. Vi är liksom valda, men inte väldiga. Och vi kan vara vald, men väldigt normal, väldigt vanlig. Och det är någon slags förutsättning. Vi är inte något speciellt, och det är just det speciella. I världens ögon är vi lite dåraktiga och konstiga ibland. Vi behöver inte göra oss konstiga. Det räcker med att vi är som vi är, och det är ganska tillräckligt. Och så här säger N.T. Wright, jag har ett citat på engelska, jag ska översätta det. Hoppas jag kan göra det. Att vad du gör i nuet, genom att måla, genom att predika, genom att sjunga, genom att sy, genom att be, genom att lära ut, genom att bygga sjukhus, genom att gräva brunnar, genom att stå upp för orättvis och genom att skriva poesi, genom att bry sig om dem som behöver omsorg, genom att älska din granne som dig själv. Det kommer leda till liksom Guds framtid. Så det du just nu gör, just nu, tänk om det är det du är kallad till. Någon annan har sagt det, att om, jag minns inte vem det här var, men om du liksom sopar gator, eller om du plockar, om du gör det här, om du städar, om du diskar, om du gör ditt jobb, alltså gör det som att du gör det för Gud. Och N.T. Wright fortsätter här, och nu tar det på engelska. These activities are not simply ways of making the present life a little less beastly, a little more bearable until the day when we leave it behind altogether. They are part of what we may call building for God's kingdom. Alltså, se inte ner på de här små aktiviteterna, utan de här är att bygga Guds rike. Gör det du gör, och gör det med en vetskap om att Gud har kallat dig. Gör det med att han har kallat dig, och gör det med vetskapen om att han har kallat dig till ett liksom kollektiv, en gemenskap av troende. Se aldrig ner på det du redan håller på med. Gör inte, och se inte ner på den andra håller på med. Det är något vi är, det är något vi gör, men det är också något som det där ska bli. Och det handlar mer om perspektiv än att vi måste hitta på något helt annat. Det handlar mer om att du lägger liksom värde in och en förhoppning om att Gud använder det du redan gör. Och så här står det i Josua 24. Frukta Herren och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och Egypten. Och tjäna Herren. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj då idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Så liksom välj idag, vill du tjäna Gud, men då behöver du församlingen. Du behöver säga ja till att Gud kallar dig, men också ja till att Gud kallar oss. Välj idag vem du vill tjäna. För då går vi från att bygga liksom vårt eget lilla rike till det som Jesus säger, så här ska ni be. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Alltså vill vi tjäna Gud, så behöver det vara vår bön. Tror vi att vi är kallade av Gud, så behöver det vara vår bön. Gud, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Ja, men hur ska jag lyckas med allt det där? Ja, vet du vad, det är inte bara du som är kallad. Det är vi. Vi har liksom ett uppdrag som är större än jag och allt som berör mig. Det är för stort, det Gud kallar oss till. Det som Jesus sa innan han for upp till himlen, det som står i missionsbefallningen, Jesus sista ord, det är för stort för att bara gälla dig. Okej. Vi ska gå ner för landning här. Och jag vill ta med er tillbaka till första Johannes brev. Vi börjar ju där. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi. Lovsångare kommer också. Och så står det i första Johannes brevet 4:7-10. Att mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken kommer från Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. För Gud är kärlek. Och så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Och detta är kärleken. Inte att vi älskar Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Detta är kärleken. Inte att vi är kallade att älska Gud, utan vi är kallade att vara älskade av honom. Det måste få börja där och det måste få återgå till det. Vi måste få komma tillbaka till det gång på gång. Allt du vill göra, allt du vill åstadkomma, allt du vill visa upp, allt du är duktig på, allt det där är viktigt också. Men det viktigaste, det är inte vad du gör för Gud. Det står ju lite senare i första Johannes också att vi älskar för att han först har älskat oss. Det vi gör, det vi andas, det vi lever. Att leva värdigt den här kallelsen, det kommer ju inte från att vi måste göra det på ett visst sätt eller skärpa oss, utan för att vi vet att han är värdig. Han har älskat oss först. Så om Gud kallar, vad är det då vi gör? Vad gör du eftersom Gud kallar? Det är inte bara om Gud kallar, för att han kallar dig. Sen finns det ju ibland en period av att Gud kallar och jag ska bli något jättestort och göra en mäktig uppgift. Men det finns ju en lång process av att förbereda sig för att vara utvald för det han kallar till. Vi behöver inte ha allt direkt. Om han kallar dig så är det kanske inte för imorgon. Det är kanske för någonting som kommer hända långt senare. Jesus var inte primärt en snickare. Men han snickrade många år. Så om Gud har kallat dig och kallar dig just nu, är det liksom information eller ser du det som en sanning som behöver förändra någonting i hur du tänker om dig själv? Om Gud kallar dig, väcker det liksom en iver, väcker det en rädsla för något, väcker det en vördnad och en känsla av att okej, Gud, jag är inte värd det här, men om du kallar mig så vill jag. Vad väcker det för tanke hos dig om Gud kallar dig? Jag vill bara ge det som en fråga. Och så ska vi ska få lovsjunga, vi ska få ha förbön här. Du kan komma fram om du vill att någon ber för dig. Och om det på något sätt, om du har tappat bort eller det på något sätt inte finns hos dig den här tanken om att Gud faktiskt också kallar dig. Men han gör det. För vi får kallas hans barn. Vi är kallade. Han kallar oss någonting. Och det någonting är hans barn. Om du på något sätt har krånglat till det eller på vägen liksom det har försvunnit den vetskapen, så kom fram, låt någon få be för dig eller bara vänd dig till honom och tacka honom för att han kallar dig idag. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också.